Tack himmelske far för att vi får vara med i arbetet i ditt rike. Herre, hjälp oss att förstå vad som är vår kallelse. Och hjälp oss att stötta varandra i deras kallelser. Och hjälp oss att tillsammans föra ut budskapet om dig till människor runt omkring. Amen. Salmen vi sjöng precis. Texten är gjord av Lina Sandell och utifrån församlingssången jag hörde bakifrån så kanske den sjöngs oftare i EFS när jag växte upp än vad den sjöngs i mission eller andra samfund. Att Arnold och, nu är ditt namn borta, men det ska jag veta. Du som sitter bredvid Majken, hur kan ett namn vara så bort? Gustav, där kom det. Att Gustav och Arnold hade hört den här förut och sjöng den och kunde, det var inget problem. Men vissa andra kände sig inte så hemma med den. Det där med namn. Men som sagt, det viktiga är att det står i livets bok. Om det finns i min hjärna, det spelar ingen roll egentligen. Men det är ju roligt när det funkar. Lina Sandell, hon skrev den här salmen i en period när missionen var oerhört viktig. Det var några år innan missionsförbundet bildades, men hon var aktiv i EFS och de hade skickat ut missionärer till Östafrika redan 1866. 10 år efter att EFS hade bildats så skickade man ut missionärer. Och det var världsmission från många håll. Det var amerikanska missionsorganisationer, det var brittiska, det var tyska, det var lite överallt som man sände ut missionärer. Och den här texten, ja, den handlar i väldigt hög grad om när Jesus sänder ut sina lärjungar. Och så ber hon här om att Gud ska vara med dem som har skickats ut. Att de ska få kraft, att de ska få tålamod i arbetet, att Gud ska vara med dem. Och det fascinerande var ju att människor stod på kö för att få åka ut som missionärer. De dog där ute för det fanns inte vaccinationer som vi har idag. Om någon ska åka ut som missionär idag eller åka ut till Afrika som turist så ska den gå igenom ett vaccinationsprogram för att inte riskera att avlida när man kommer till ett annat land. Men det hade man inte vid 1800-talets mitt och strax därefter. Men trots att människor dog så var det nya som var villiga att åka ut. För man brann för mission. Han som har gjort melodin, Gunnar Wennerberg, han är mer känd för tonsättningar och Davidsalmer. Gör en portarna höga och säll är den människa som Herren icke tillräknar missgärning. Ni känner igen dem. Han var faktiskt ecklesiastikminister en gång i tiden. Ecklesia församling, han var alltså kyrkominister. Sen har man plockat bort det där och de eventuella frågor som rör kyrkan har hamnat i lite olika departement och så finns det ett utbildningsdepartement. Men man brann för mission. Och det har egentligen varit kyrkans nerv hela tiden att nå vidare. Men det är väldigt tydligt redan i Gamla testamentet hur Gud kallar. Men ibland är frågan, är det en instruktion eller är det en befallning? Här har jag ett papper, det står förartjänst. När jag ska ut och köra buss så står det när jag ska börja. Och så står det när bussen ska vara framkörd till ändstationen. Och så står det när jag får lämna den. Och så finns det vissa hållpunkter där jag inte får köra för tidigt. Och sen så står det när det förväntas att jag är framme vid slutstationen och där ska jag förmodligen vända och så ska jag köra tillbaka och lite sådär. Man skulle kunna säga att det är en befallning. Förartjänst står det överst. Men om jag tycker att nej, jag känner inte för att köra till Mörbylånga, jag kör till Västervik istället, det är roligt. Så gör jag det två gånger så har jag inte jobbet kvar. Om jag säger att det blev tankeslint fullständigt så alla kan göra fel en gång. Men om jag på trots kör till fel ställe därför att jag tycker det är roligare väg eller bättre. Nej, det får jag inte. Jag måste följa den här för att det ska fungera och för att det ska bli bra. Och utifrån det så kan vi fundera, det Bibeln säger att vi ska göra, är det en arbetsbeskrivning? Eller är det en befallning? Eller är det en instruktion? Och din och min attityd till det hela kan spela viss roll hur vi ser på det hela. Men det är ändå väldigt tydligt att Bibeln har talat om för oss vad vi ska göra. Inte alltid in i detalj, men på det stora hela. I första Moseboks 6:8 så står det: Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Och när vi läser Bibeln så blir det tydligt att ibland driver Gud igenom sin vilja med människor som inte alls var villiga och de var inte medvetna om att de genomförde Guds vilja. När Stora rådet krävde att Jesus skulle korsfästas så var de inte medvetna om att de bidrog till att Guds vilja genomfördes. Att Guds lam skulle offras. Pontius Pilatus, han var negativ. Han ville rädda Jesus, men han vågade inte gå emot. Och så blev han också medhjälpare till att Guds vilja drevs igenom. Men de var inte medvetna om att det var Guds vilja som drevs igenom. Utan de ville bara röja Jesus ur vägen. Men här står det att Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Och de allra flesta som får en kallelse i Bibeln så är det människor som har funnit nåd inför Herrens ögon. De drivs inte att genomföra Guds vilja utan att vara medvetna om det, utan de är väldigt medvetna om att det här har Gud kallat mig till. Och när Noa hade funnit nåd för Herrens ögon så får han befallningen att bygga en ark. Och så står det i vers 22 i det 6:e. Noa gjorde så, han gjorde i allt som Herren hade befallt honom. Noa gjorde precis så som Gud hade befallt. Och så genomfördes Guds vilja. När vi går fram, och det verkar som att Jona, han ifrågasatte det inte, utan så fort han fick höra att du ska bygga en ark, då börjar han bygga arken. Det var inte alltid människor var så villiga. Jona, 1:1-2. Herrens ord kom till Jona, Amittais son, han sa: Bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den, för deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Jona hade också funnit nåd inför Herrens ögon. Gud utvalde honom till profet. Men trots att han var utvald att vara Herrens profet och bege sig till Nineve och predika för hedningarna där, så var han inte villig att gå, utan han sagt åt fel håll. Men han fann nåd igen. Och så blir han uppkastad på land av fisken som hade slukat honom. Och så får han en förnyad kallelse: gå till Nineve och predika. Och då går han. I Matteus 1:24, då är det Josef, Marias man, som har upptäckt att Maria är gravid. Och så blir han fundersam: vad ska jag göra nu? Jag är inte pappa, hon är gravid, hur gör jag? Och så hade han säkert en brottning där, och så får han änglabesök i en dröm. Och ängeln säger: frukta inte att ta Maria till dig. Det som finns i henne har kommit till genom den helige ande. Och så står det i vers 24. När Josef vaknade upp i sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. Det var en befallning, men när vi läser innan hur ängeln kommer till honom så är det ganska mjukt och fint. Och du behöver inte vara rädd, Josef. Du kan ta Maria till dig. Det är Guds ande som har verkat i henne. Det låter ju inte som någon befallning direkt. Nu gör du så där. Nej, det låter ganska mjukt och fint. Men sen står det ändå, han gjorde som ängeln hade befallt. Han upptäckte på något vis att, ja, det här är min kallelse. Gud har sagt det här genom ängeln och jag gör det. I Matteus 11:1, i kapitlet innan, har Jesus sänt ut sina lärjungar 2 och 2. Och så går de ut och predikar. Han har talat om för dem hur de ska göra. Tar de inte emot er, gå vidare till nästa stad. Och sen står det i 11:1. När Jesus hade gett sina 12 lärjungar alla dessa instruktioner gick han därifrån för att undervisa och predika i deras städer. I den här översättningen så står det när han gett alla sina instruktioner. I en annan bibelöversättning så står det när han gett sina befallningar. Det är alltså inte så stor skillnad emellan en befallning och en instruktion. Och när lärjungarna frågar Jesus, var ska vi förbereda påskmåltiden när de är i Jerusalem, den sista påskmåltiden, så talar Jesus om hur de ska göra. Och så står det i 26:19. Lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem och gjorde i ordning påskalammet. Relationen mellan mästare och lärjunge är så att har du accepterat att vara lärjunge så är ju tanken att du ska göra som mästaren säger. Annars faller det ju ingen mening med det hela. En gång för många år sedan när jag ändå hade börjat bli relativt vuxen och så hade jag börjat spela lite kontrabas för samma lärare jag tidigare hade spelat trumpet för och jag satt kvar i musikskolans blåsorkester. Och så tyckte jag väl att han var lite onödigt petig med stråken eller vad det var. Så jag sa till honom och då hade jag ändå blivit så pass vuxen som man, vi pratade med varandra som vuxna personer. Jag var väl i 20-årsåldern. Och så, när jag tyckte han var onödigt petig så säger jag, ja men jag är bara amatör. Och då säger han, och det sitter kvar i huvudet, det behöver inte låta amatör för att man är amatör. Mycket vist sagt. Och jag har försökt att kompensera så att säga och öva för att det ska inte låta amatör även om jag är amatör. Men det var viktigt att jag gjorde som han sa, för, både när jag var trumpetelev och sen med kontrabas. För att det skulle bli bättre. Jag skulle göra som mästaren sa. För då lärde jag mig och blev bättre. Och likadant är det när Jesus talar till sina lärjungar. Då gör de som mästaren säger. I alla fall finns det ingen anledning att vara lärjunge. Och så är frågan, du och jag, gör vi som mästaren säger? Annars har vi missat relationen mästare-lärjunge. Och så är det väldigt viktigt att vi kan inte strunta i vad mästaren säger. Då är vi inte lärjungar längre. Vi kanske försöker följa med i arbetet. Vi kanske deltar i gemenskapen. Men lärjungar är vi bara om vi försöker göra som mästaren säger. Nu kommer vi till den text som Vasil läste och det vi kallar missionsbefallningen. Inte det där som ni gör om ni får lust och får tid över. Inte det där som ni gör för att försöka vara lite märkvärdiga eller för att försöka få lite poäng. Utan det där ni gör därför att Jesus har sagt det. Och jag tycker det är fascinerande när Matteus beskriver det här, hur de kommer. De går till det berg dit Jesus har sagt att de skulle gå. De kommer i grupp. Och så står det att när de fick se honom hyllade de honom, stod det i den översättning Vassi läste. När de fick se honom tillbad de honom. Och samtidigt, det var inga andliga atleter. Bara lite tidigare när Jesus grep så hade alla övergett honom och flytt. Även om Johannes och Petrus ändå sen försökte att komma nära och se vad som skulle hända. Så där i Getsemane flydde de. Och så står det här att de tillbar honom, men några tvivlade. Det var inte de där som trodde bergfast, ja nu ska vi gå ut och berätta att Jesus har uppstått. När de tillbad honom, men också i tillbedjan så fanns det vissa tvivel. Stämmer det här verkligen? Det här vi tänkte innan när vi gick med Jesus, stämmer det fortfarande? Allt det här vi har varit med om i påsken, hur ska vi se på det här? Är det verklighet? Är det fantasier? Har vi inbillat oss någonting? Allt det här de brottades med. De tillbad honom, men några tvivlade. Och då säger inte Jesus att ni som tror bergfast, ni ställer er på den sidan. Och ni som tvivlar, ni ställer er på den sidan. Och han säger inte till någon som trodde riktigt ordentligt, ni går ut och predikar och gör folk till lärjungar. Och ni som står där och tvivlade, ni kan gå hem, er har ingen användning för. Det säger han inte. Utan till allihop säger han, gå ut och gör alla folk till lärjungar. Nu ska inte alla åka iväg. Vi är väldigt glada här i vår kyrka för de familjer som har kommit till oss från Ukraina och har engagerat sig här. Ni är missionärer i Sverige med det ni gör här. Och det är vi glada och tacksamma för. Vi är glada för er som har kommit från Spanien till oss. Vi är jätteglada för människor som kommer från olika håll och vill engagera sig, ta del i församlingsgemenskapen och vara medarbetare i Guds rike. Och de flesta av oss, vi har en kallelse att stanna i det land vi har hamnat i Sverige. Födda här de flesta. Och så har vi en uppgift på olika sätt. Och hur vi ska göra, det varierar. Alla ska inte spela piano och sjunga. Alla ska inte stå i predikstolen. Men allihopa har vi en uppgift att försöka sprida evangelium i ord eller handling. I Johannes 13, kapitel 13, vers 34 och 35. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Ja, men det står redan i Gamla testamentet att de skulle älska varandra. Vad var det som var nytt? Jo, så som jag har älskat er ska ni älska varandra. Det var så att säga en växel till. Hur älskade Jesus? Jo, han älskade att han var beredd att ge sitt liv. Rädsla kan göra att du och jag kanske inte är beredda att ge våra liv. Bekvämlighet kan göra att vi inte är beredda att göra det vi borde. Och så säger Jesus, som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och så förklarar han också, då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det är nämligen så att det finns mycket som går under benämningen kärlek som inte är det. Ofta handlar det om att tillgodose sina egna behov. Och ibland i bästa fall en win-win-situation. Att båda tjänar på det. Men vad Jesus säger det är att ni ska älska varandra även om ni inte tjänar på det. Som jag har älskat er ska ni älska varandra. Och i Johannes 15 så visar Jesus att lärjungaskapet kan komma till en ytterligare nivå. Johannes 15, vers 15 och 17. Jag kallar er inte längre tjänare, för tjänaren vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Nu säger inte Jesus i avskedstalet här till sina lärjungar: ni är mina tjänare, ni är mina lärjungar. När han säger, ni är mina vänner. De har hamnat på en ny nivå. Inte det där att de började följa Jesus lite grann och såg vad han gjorde. Utan de har kommit honom så nära att han kallar dem sina vänner. Och tjänaren på den tiden, en slav, fick sin order. Det här ska du göra. Så gjorde den det och så fick den en ny order. Det här ska du göra. När de hade lärt sig lite så var de ganska självgående. Säkert de visste vad de skulle göra och så gjorde de det och det var inte mer med det. Men vännerna, de kunde få veta Herrens planer. Han som ägde alltihop kunde tala om för sina vänner, så här tänker jag göra. Det här planerar jag inför framtiden. Det här vill jag genomföra. Slavarna, de fick lite successivt veta vad de skulle göra, men den långsiktiga planen, den visste de ingenting om. Och så säger Jesus, ni är mina vänner. Jag har låtit er veta allt som min far har sagt. Men det betyder inte att de inte längre skulle göra som Jesus sa. Utan tvärtom, nu när han kallar dem vänner, så har de ännu större anledning att göra det Jesus har sagt. Som lärjunge kunde man möjligen inse att nej, den här mästaren gillar jag inte riktigt. Jag avgår som lärjunge. Jag försöker hitta en annan mästare. Nej, nu är det vänskap. Men uppdraget, det finns kvar. Och så får du vara och jag får vara Jesu vän. Men uppdraget att föra evangeliet, det gäller fortfarande. Tack himmelske far för att vi får vara med. Förlåt oss att vi ibland har gjort som Jona, gått åt fel håll. Inte vill att vara med. Och så ber vi att vi ska vara lyhörda för vad du kallar oss till. Att vi ska få den andliga visheten i den speciella situationen så vi vet vad vi ska göra eller säga. Vi ber att du ska leda oss som enskilda och som församling. Amen.